Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs som sitter på andra sidan av micken slash luren. Och jag är lite förvånad, Jessica, för idag var det du som ringde in först och dessutom med några minuters marginal till våran poddejt. Jag förstår att du är förvånad för att jag brukar ju alltid vara sen. Det brukar ju alltid vara så att när vi har bestämt att vi ska podda så får du alltid ett sms av mig där jag skriver så här: 10 minuter en kvart, jag är snart klar. Jag vet inte vad det är med mig, men jag är ju obotlig tidsoptimist. Men idag så kände jag, jag vet inte, jag har så mycket att göra idag så att jag kände att jag måste få det här överstökat nu. Jag är ju... Det är onsdag. Nu kanske inte jag ska avslöja det här, för det här är ju egentligen en hemlighet. Men vi spelar in onsdagsavsnittet av Breaking News varje vecka. Alla andra är live, förutom just onsdagsavsnittet, för att jag ska få ihop mitt familjeliv. För det är helt hopplöst att vara borta 4 kvällar i veckan i rad. Det funkar inte riktigt med familjen. Så därför så är onsdag då en dag som vi inte har någon inspelning. För det har vi redan gjort. Vi kör dubbla inspelningar på måndagar. Så idag har jag fullt upp, jag måste göra så många grejer, plus att jag igår blev påmind på jobbet om att det är Alla hjärtans dag imorgon. Och nu när ni hör det här avsnittet så har ju Alla hjärtans dag precis varit. Så är det så att ni är lika sent ute som jag, då kanske ni har missat det här och är i trubbel nu hos eran partner. För att jag har liksom inte förberett någonting. Och så ska jag ju vara borta imorgon kväll och jobba. Och jag tänkte så här, man kanske borde visa sin uppskattning på något sätt. Eller vad tänker du?
Ja, inte du och det och Falleman, det känns som att ni är ett väldigt romantiskt par. Alltså att ni är väldigt bra på att uppskatta varandra och visa uppskattning i, alltså every day, och inte bara att det måste vara en dag om året.
Jo, men det gör vi.
Eller är det fördom jag har om dig?
Nej, men nej, vi har det ganska mysigt sådär. Men det är ju inte så att Patrik kommer hem med blommor till mig varje dag eller så. Eller presenter eller sådär. Men det är mer så här vardagsgrejer, som till exempel när jag hade tjatat om att jag inte hittar mina skidpjäxor, längdskidåkningspjäxor. Då kom han hem förra veckan, då hade han köpt med sig ett par skidpjäxor till mig. Sånt är ju jättegulligt och sånt är han jättebra på. Och jag försöker också vara bra på det. Så att jag tror inte att för oss är kanske inte Alla hjärtans dag skitviktig. Men det känns ändå som att jag vill inte skita i dagen helt. Jag vill ändå visa honom att han är viktig för mig på något sätt.
Jag känner att jag kan få lite sån här pikar från min man kring just den där vardagsromantiken. Så jag försöker Jag försöker anstränga mig, men idag till exempel, då var det åt andra hållet. Jag har varit i gymmet och kört med några PT-kunder. Och då går jag ju hemifrån innan det stora vardagsracet har dragit igång. Vilket innebär att jag behöver inte ge barnen frukost. Jag behöver inte ta på dem så att de har bra grejer och gå till skolan. Jag följer inte heller med dem till skolan. Bara det är ju liksom, det är ganska så... Det är en bra deal att, att slippa det, tycker jag. Jag är ju inte morgonmänniska när det gäller att vara förälder. Få så här, räkna till 10, ta ett djupt andetag. Men när jag kom hem nu från gymmet och hade din och min poddejt bokad, då hade Hans tagit fram micken och riggat ordning allting så det bara var att trycka på räck. Hade dessutom tagit fram en skål med is och lagt en nocco på kylning. Och det är för mig... 10 gånger mer romantiskt än att vi ska sitta på en restaurang den 14 februari. Så att jag är ju mer för vardagsromantik. Även om det kanske mer går åt ena hållet att jag får det av honom än att jag ger tillbaka. Men jag brukar vara ganska bra på att typ fråga, ska vi äta lunch ihop? Även om det är så att vi sitter och äter varsin matlåda, rester från gårdagen i köksbordet för att vi jobbar hemma båda två, så är det ändå någonting romantiskt i att man inkluderar och frågar. Så att jag tackade faktiskt nej till en alla hjärtans dagmiddag på restaurang, för jag bara kände nej, palla inte barnvakt, jag hellre ligga hemma, kolla på en serie, jag håller på att kolla på True Detective säsong 3. Åh nej, jag orkar inte vara ute bland folk, jag har blivit så folkskygg. Så jag tackade nej till alla hjärtans dagmiddag på restaurang, men jag tror att vi har det minst lika bra här hemma. Och jag vill hellre ha nockon på kylning än bli uppvaktad en gång om året.
Ja, men jag håller faktiskt med dig lite grann om det. För att jag ställde frågan på redaktionen igår så här, är det verkligen någon som egentligen bryr sig om alla hjärtans dag? Eller är inte det bara så här ett amerikanskt hittepå-fenomen för att vi ska köpa massa grejer? Som många saker är, Halloween och etc. etc. Men du vet ju att jag tycker att allt som man kan fira, det ska man fira. Man ska passa på att fira i livet. Men då var det faktiskt någon som sa, jo, det är bara singlar som bryr sig om alla hjärtans dag. Och där tror jag kanske att vi är något på spåren. Att alla hjärtans dag är viktigare för singlar, för att man, förstår du, det blir en dag där man blir extra påmind om att man är singel. Och då blir den dagen så här, jag har ingen att fira alla hjärtans dag med. Förstår du, det man inte har på något sätt.
Jag tyckte när det där började redan i högstadiet, i den skolan som jag gick, då undrar om det var elevrådet eller om det var någon kommitté, så skulle man betala 10 kronor så kunde man köpa rosor som sen skulle delas ut på Arrettas dag. Så kunde man
antingen... Gud vad jag hatade det där.
Ja, men det var nog där som det började bli lite jobbigt för mig. För att dels det här, tänk om ingen köper en ros till mig. Sen så känns det lite som att vi tjejkompisar så här gaddade ihop oss och gjorde en pakt. Så här, att det nästan som en så här secret Santa, så att alla fick varsin ros. Men de här tjejerna och killarna som fick 25-30 rosor var... Alltså, nej. Det var hon redan där som jag bara kände, nej, jambo.
Nej, men det där gör ont i hela min kropp när jag hör. Jag mår så dåligt av det. Tänk så många som aldrig fick några rosor.
Hemskt.
Alltså, tänk att stå där och se på och någon står där med sina 30 rosor, en hel bunt liksom. Det blir så himla tydligt vem som är populär och vem som inte är det. Fy fan vad jag mår illa över det där alltså. Och jag fick inte speciellt många rosor. Det kan jag inte minnas överhuvudtaget. Så att sådana där dagar kunde jag lite grann spy på när jag var liten. Och fortfarande, jag tror inte att det där finns kvar i skolorna. Det kan det inte finnas alltså.
Men det känns inte riktigt PK.
Nej, det känns inte 2019 tycker jag. Det är ju jättefint att visa uppskattning, men om man vill ge en ros eller en present eller sådär till någon kompis eller någon man tycker om, då kan man ju hålla det utanför skolan tycker jag. Jag tycker inte att man ska göra det till en skolaktivitet, för det är väldigt exkluderande skulle jag säga.
Men förutom de här längdskidåkningspjäxorna, vilken är den optimala presenten från en partner oavsett om det är alla hjärtans dag eller inte när det gäller träning?
När det gäller träning? Träningspresent? Oj, ja, men då kommer jag att säga något som är väldigt inte PK heller i dessa tider. Men jag skulle önska mig en träningsresa. Förlåt allihopa, förlåt aningslösa influencers, men absolut skulle jag helst vilja ha en. Du vet ju att jag önskar mig en yoga- och surfresa. Det är ju liksom min dröm att få åka på det faktiskt. Så det skulle jag önska mig. Men annars så kanske, vad kan man hitta på? En träningsrelaterad present. Alltså, jag är ju väldigt glad till exempel i min Apple Watch. Jag tycker att den har ju... uppdaterat mitt liv på så många sätt, både när det gäller så här, träning och sömn. Och jag älskar ju när man kan följa allt i diagram och siffror. Det är jag besatt av. Så att det skulle jag tycka, en träningsklocka av något slag. Det behöver ju inte vara en Apple Watch. Det kan ju också vara en sån här, vad heter det, Fitbit eller vad de heter. Eller såna här andra klockor, Sunto och vad finns det mer för märken? Det finns ju massa olika.
Ja, och Polar, Garmin.
Polar, ja precis. Någon sån grej kanske är kul att ge bort om man vill ge en fin träningspresent till sin partner faktiskt.
Men när det gäller träningsresor då kanske det är så att det snarare är möjligheten att dra iväg som man får i present än pengarna. För att just det där med hushållskassan versus vad som är ens egna pengar, det kanske man kan liksom deala sig fram. Det är lite olika där om man har gemensam ekonomi eller liknande. Men jag tror de flesta, alltså de som hindras att åka iväg på en träningshelg eller åka iväg på en träningsresa, oavsett vilket, om det är innanför Sverige med tåg eller liknande eller utomlands, att det är projektet att ta sig iväg, det är det man får i present. Det här, alltså,
ja, men det är tiden.
Hemtjänsten.
Det är tiden. Ja, det är tiden man får, tror jag. Att, alltså tiden att bara fokusera på sig själv. För träning är ju väldigt, alltså det är ju väldigt egoistiskt. Det är ju något som verkligen snurrar runt en själv. Och det måste man ju få tid till också. Så att det kanske är det finaste ens partner kan ge. I alla fall om man har varit ihop ett tag och inte har det här behovet av att nu ska vi bara ha romans och vi ska bara vara i våran tvåsamhet och stänga ut allting annat. Så är väl det finaste nästan en partner kan ge en egen tid. När man har familj och sådär och känner att man inte riktigt hinner med just den delen.
Så det kan vara ett tips. Har man inte blivit uppskattad och firad på Lättas dag och tycker att det var en viktig dag, kan man säga att det är inte för sent. För att den där egen tiden, den är ju inte bunden till den 14 februari.
Du, Lovisa, jag vet inte vad som har hänt dig sen sist, men jag har ju haft ganska händelserika dagar, kan man säga.
Lite stökigt.
Lite stökigt har det varit. Jag skulle faktiskt säga att jag har varit utsatt för ett drev. Jag skulle vilja kalla det helt enkelt. Och jag är väldigt förvånad och chockad över detta, måste jag säga. Jag vet att du har ju inte följt det här så noga, eller hur?
Nej, och behöver jag be om ursäkt för det?
Absolut inte. Jag undviker att följa drev i möjligaste mån, kan jag säga. Ja, det är dålig energi. Man vill inte ha det. Så att det hedrar dig att du inte har gjort det. Hur som helst så ska jag kort berätta vad det här handlar om. Det var så här, jag jobbar ju med Breaking News. Breaking News är ju ett humorprogram, kan man säga. Vi pratar skämtsamt om aktuella händelser. Och har gäster och sådär som vi också skojar med. Det är ju kanske liksom inte den djupaste intervjun, utan det ska vara lite kul. Allt ska vara lite roligt i vårt program. Och vi skojar om allt. Vi skojar om allt möjligt. Och då skojar vi ändå väldigt mycket mindre elakt, skulle jag säga, än vad till exempel Filip och Fredrik gjorde när de hade Breaking News. Det var ju lite vassare. Vi är ganska snälla, skulle jag säga, harmlösa i vårt program. Och då skojade vi förra veckan om, vi hade sett ett klipp på SVT där kommentatorerna skojade lite grann om en draghundstävling, SM i draghund, som hade varit i Sundsvall. Och de skojade lite grann om en hund som hellre tittar in i kameran än att den var intresserad då av att dra upp för en backe. Vilket är helt naturligt. Det är väl klart som 17 att hunden var nyfiken på kameran, det är inget konstigt med det. Men det var väldigt gulligt. Det var ett väldigt gulligt och charmigt klipp som vi sen då visade, SVTs klipp, i våran sändning. Och det var inte mer med det. Jag trodde liksom inte att det skulle leda till någonting överhuvudtaget. Ibland kan man ju känna att grejer man gör är så här, det här kanske folk kommer att reagera på. Men den här var ingen sån grej som jag trodde att folk skulle reagera på. Men så började det strömma in grejer att den här tjejen då som var med i klippet, som vi överhuvudtaget inte nämnde för att vi skojade ju om hunden då, hade tagit väldigt illa vid sig och blivit väldigt ledsen och så. Och det vill man ju inte. Man vill ju inte att någon ska bli ledsen. Så att det som jag gjorde med en gång då när det här briserade torsdags morse var att jag gick in på hennes Instagram och skrev en ursäkt att vi var väldigt ledsna för att hon blev ledsen, och det var absolut inte vår mening. Jag tycker att om människor blir ledsna, då kan man alltid be om ursäkt, då ska man alltid be om ursäkt, tycker jag. Däremot så finns det ju en större fråga i det här, och det är: vad är humor, vad får man skämta om, vad är kul? Och jag tycker att man får skämta om nästan alla saker, det tycker jag. Alltså om man inte får det, vem ska då bestämma vad man får skämta om och vad som är kul? Det är ju en väldigt svår fråga. Då kan man ju till slut inte skämta om någonting, för att det finns ju inget skämt som alla människor skrattar åt. Någon kommer ju alltid att tycka att det är tråkigt eller dåligt skämt eller en dum sak att skoja om eller ta illa vid sig. Det kommer man inte ifrån. Och vill vi leva i ett sånt land där man inte får skoja? Jag vill inte det i alla fall. Men om någon blir ledsen, då får man be om ursäkt. Och det är inte mer med det. Man kan alltid be om ursäkt för att man gör någon ledsen, tycker jag. Oavsett vad man tycker om skämtet. Det är viktigt att hålla isär. Så hur som helst, jag bad om ursäkt. Tänkte att saken var utagerad med det. Men det var den inte. För då började drevet. Så sen var det alltså 4 eller 5 dagar när det trillade in på mina sociala medier. Hot, hat, kränkningar, personpåhopp, påhopp på mina barn och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det... Jag blev chockad, jag kunde inte i min värld förstå att det här kunde hända. Oavsett vad man liksom tycker om skämtet, det får man tycka vad man vill om. Det är ju ett fritt land liksom. Man får tycka att det är kul, man får tycka att det är skittråkigt, man får tycka att det är dåligt. Det spelar ingen roll. Men hur kan man ge sig på en ensam människa på det sättet? Det förstår inte jag. Jag blev chockad. Och nu är jag ganska härdad och stark. Jag har liksom varit i blåsväder förut. Jag fixar det. Jag tar inte åt mig. Plus att jag har bestämt mig precis som du. Att mina sociala medier, det är mitt rum. Och jag vill inte ha dålig energi där. Det ska bort. Så att jag har ju den strategin att jag raderar, jag blockerar. Jag vill liksom inte ha människor som bara spyr ut skit. Och tycker man att det här var liksom ett dåligt skämt, ja men vänder till kanal 5. Jag gör ett tv-program på kanal 5. Det är ju inte så att om man blir förbannad på en busschaufför som man tycker uppför sig illa, man letar ju inte upp busschaufförens namn på internet och börjar skriva hatbrev till den busschauffören. Då ringer man till SL och säger så här, jag tycker att ni hade en busschaufför som uppförde sig illa. Och lite samma sak kan man väl göra här. Om det är något man inte gillar i tv-program, då kanske man får höra av sig då till den som är ansvarig, det vill säga kanal 5. Så, jag har liksom då satt ner foten och då får man, jag vet inte, när man då får den här, varför tar du på dig offerkoftan, du förtjänar allt hat, och då är det så här, gör jag verkligen det? Förtjänar jag att bli hatad och kallad för Sveriges värsta, vidrigaste, äckligaste människa för att jag har skojat om en hund i tv? Alltså, normala människor måste höra att det finns ingen rim och reson i det. Det gör inte det. Därför blir jag rädd för var vi är i Sverige. Var håller vi på att hamna? Det här är obehagligt och det här kan leda till riktigt läskiga grejer. Tänk om jag hade varit en svagare person. Tänk om jag hade mått väldigt dåligt, psykiskt haft jättedålig självkänsla, tagit åt mig av allt det här. Jag hade kunnat ta livet av mig, förstår du? Det är där man kan hamna. Och att man då anklagar människa för att vara mobbare. Jag har fått höra att jag är Sveriges värsta mobbare. Och att jag kommer att göra så att barn och ungdomar tar livet av sig. Det har folk sagt till mig. Att det kommer att vara mitt fel. Så att det ska jag känna liksom. Och att man då sen gör samma sak fast 1000 gånger värre. Det vill säga mobbar och kränker och är elak. Jag förstår liksom inte hur hänger det ihop. Om man tycker att det är så fel att mobba, varför gör man då det mot en annan människa? Det är obegripligt för mig.
Handlar inte en hel del generella drev om att människor väntar på att få hata publikt?
Jo!
Att det är någonting man gillar med att... För jag kan ju sitta och hata grejer hemma i mitt vardagsrum.
Ja.
Men steget till att hata publikt eller hata offentligt är ju väldigt stort för mig. Jag tror nog aldrig att jag har hatat någonting publikt. Inte ens i träningspodden har jag nog uttryckt hat eller avsky kring någonting. Så ibland tänker jag att man sitter och väntar på att få hata, att man kan få hänga på ett drev. För att man kanske inte är så intresserad av själva sakfrågan.
Nej men exakt, för vet du vad Lovisa? De flesta som har skrivit, de har inte ens sett klippet. De har bara gått på det här inlägget som den här tjejen har skrivit. Du har inte heller sett det. De har gått på inlägget som den här tjejen har skrivit utan att ens göra sin egen uppfattning om vad det handlar om. Och det skrämmer mig. Och därför så tror jag att det är precis som du säger, att folk sitter bara och väntar på att få hata. Och det är ju obehagligt att det är så många människor som går runt med så mycket hat inom sig. Och sen så förstår jag heller inte riktigt den här grejen att alla tror att man måste göra sin röst hörd publikt hela tiden. Förstår du? Det är precis som du säger. Man kan sitta hemma och tycka, jag kan sitta hemma och titta på ett tv-program och säga till Patrik så här, fy fan vad det här är dåligt. Och, eller så här, det här tycker jag var uselt, eller gud jag gillar inte alls den här låten, förstår du? Men jag har inget behov av att skriva det någon annanstans. Jag har inget behov av att gå in på den personens Instagram och Facebook och skriva det. Varför ska jag göra det? Vad är poängen? Det förstår inte jag. Ja, jag vet inte. Det gör mig bara så otroligt upprörd. Och sen så skriver folk så här, fan vad dåligt att blockera och ta bort inom citationstecken kritik. Nej, det är det inte. Därför att ni som kommer och spyr grejer hos mig, ni är dålig energi. Jag vill inte ha er i mitt rum. Och mina sociala medier är mitt rum. Det handlar inte om att det är dåligt att ta bort kritik. Jag tar kritik jättebra från mitt jobb, från mina kollegor, från mina chefer, från mina vänner, från min familj. Varsågod och kritisera. Alla andra vänder någon annanstans. Eller sitt hemma och kräks på mig. Spy på mig, tycker att jag är usel. Bry mig inte. Men lägg inte det hos mig. Jag vill inte ha eran skit. Håll den någon annanstans. Och i mitt rum, som är mina sociala medier, bestämmer faktiskt jag det. Håller inte du med om det här?
Jo, men jag har ju nolltolerans kring mina egna konton. Alltså, jag har inga problem med att folk gör blogginlägg om mig eller gör Instagraminlägg om mig eller vad det nu är. Men när det hamnar i mitt flöde, då gör jag går in och raderar och blockar. Men jag vet inte, jag tänker ju ibland att du är så här... när jag gick in och kollade på din Instagram så kände jag så här, gud att hon orkar. För jag är ju mer så här... jag vet inte. Jag har nog en lägre tolerans än vad du har när det gäller att bemöta saker.
Ja, men vad skulle du göra då om du blev utsatt för ett drev som det som hände mig nu? Hur hade du hanterat det?
Nej, jag tror nog att jag bara hade ignorerat. Jag hade nog bara stoppat huvudet i sanden och så vet man att efter 3-4 dagar i Sverige så går allt något där över och så blir det nytt, det är lugnt några dagar och sen kommer det något nytt drev någon annanstans.
Och att det är för att hitta dem någon annan att hata
på. Ja. Nej, ja. Så att jag, men det är lätt att säga. Det är lätt att säga när man är på andra sidan och inte utsatt själv, och jag fattar ju att det går ju inte alls att sätta sig in i din situation. Men det jag däremot tänker, det är att jag skulle ha så ont i magen om jag var du. Alltså där, man tänker så här, arbetsmiljö, arbetsgivaransvar, att bli utsatt för jobbiga situationer på sin arbetsplats eller kopplat till sitt yrke och sin profession och saker som man har utfört i sin roll som anställd. Mm. Alltså det är någonting som är väldigt känsligt. Och det har jag alltid tanken om, oavsett vilken bransch man verkar i, på samma sätt som en lärare eller en vårdpersonal, eller som du pratar om den här busschauffören. Alltså det är ganska stor skillnad på vad en person går ut själv och skriver eller säger på sociala medier eller liknande, och vad den utför i sin yrkesroll. Så det tänker jag så här, shit vad jobbigt att det här är en del av mitt jobb. Så hade jag tänkt.
Ja, det är lite jobbigt faktiskt. Men så här är det att bryta ny mark. Det är också lite grann en feministisk fråga. Det går inte att komma ifrån. Därför att jag känner igen det här från när jag började jobba med trav för... Vad blir det nu? Det är så många år sedan. 17 år sedan började jag jobba med trav. Och då var det inte så många kvinnor som dels jobbade med sport överhuvudtaget, och framförallt inte inom travet. Det var ju en extremt mansdominerad värld. Och vi kvinnor som jobbade med sport på den tiden, vi fick ta otroligt mycket skit. Otroligt mycket skit. Det var ju nästan drev varenda gång man visade sig i rutan. Och så var det för mina kvinnliga kollegor också som jobbade med sport. Inte bara i tv utan också som skrev sport i tidningar och sånt. Otroligt mycket på, för att man är kvinna som ger sig in på ett mansdominerat område. Och det där har ju helt försvunnit under den tiden som jag har jobbat med tv, de här 17 åren som har gått. Att nu är det ju ingen som bryr sig om ifall det är en kvinna eller en man som rapporterar om sport, är reporter eller programledare för ett sportprogram och så vidare. Men då var det liksom att bryta ny mark, och då fick man ta den skiten. Och det är lite samma med breaking news som jag gör. Därför att det är inte många kvinnor som gör late night tv i Sverige. Eller som gör den sortens tv där man ska skoja, vara lite bitsk, vara lite vass och sådär. Och det, överhuvudtaget så får ju kvinnor sällan chansen att leda sådana program. Det är ju män som gör det. Och så är det med det. Och de får mycket mindre skit. Det är någonstans accepterat att de sitter och skojar om allting. Och folk kan säga, ah, men det där är ju bara på skämt. De är ju skojare om de där killarna. Det är bara på skämt. Som till exempel några kommentarer som jag fick när jag skrev att varför får Johan ingenting? För att Johan var den som drog skämten som folk har reagerat på mest. Som jag då har fått bära ansvaret för. Då har jag fått kommentaren att det var ju uppenbart att Johan skämtade. Dina kommentarer var bara elaka. Förstår du? Killen skämtar, tjejen är elak. Det säger otroligt mycket om hur man som kvinna ska bete sig. Du ska baske mig inte skoja. Du ska inte försöka liksom ta någon plats. Du ska vara snäll och gullig alltid och veta din plats. Man får också kommentarer så här, gör det du är bra på. Var programledare där man inte behöver skoja. Ja, okej. Okay. Men det är så typiskt. Tjejer ska inte få lov att skämta och skoja och göra den här typen av tv. Då måste man bryta ny mark. Då kommer det att bli så här. Det är bara att acceptera. Men det är sorgligt att det ska vara så 2019. Det är riktigt, riktigt sorgligt.
Men en reflektion som jag fick med mig för några veckor sedan, det har egentligen inte med det här att göra, och det handlar inte alls om att förminska vad människor känner, men jag vill ändå bara, alltså, lite grann att hur olika vi kan se på saker. För jag har gjort ett stort reportage till tidningen Topphälsa, där vi har tagit massa bilder till omslag, och sen är det en väldigt stor intervju som handlar mycket om mig som person. Och det är ju inte jag helt bekväm med. Mycket av det som är i min profession, i min yrkesroll, handlar ju om när jag berättar om hur andra ska göra och hur andra ska tänka och hur andra ska se på saker. Men i det här fallet så handlar det mycket om mig, den privata jaget. Och då var en fråga som jag fick av hon som intervjuade mig. Den handlade om hur jag reagerar och tar hand om motgångar. Och jag tror att i mitt jobb, där jag träffar så många olika sorters människor, och där, om man tänker sig någon form av så här livsstilscoach, möter människor som har hamnat i någon form av kris, så får jag ganska stora perspektiv till de eventuella motgångar som jag kan möta när jag har människor runt omkring mig som förlorar barn, som själva blir dödssjuka, där man förlorar sin partner i sjukdom eller olycka. Jag och mina barn som åker runt till olika ställen runt om i Stockholm och lämnar barnkläder och lämnar leksaker, och där barn på flykt, sett på tv, läst tidningen. Alltså, det är så många människor som har fruktansvärda liv, och jag fattar att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt, men för mig så blir mina motgångar, mina eventuella små motgångar och gupp på vägen, är så extremt små i relation till den motgången att förlora sitt barn. Den motgången att för mig blir det då så, för jag kan inte hålla två tankar samtidigt när människor jagar upp sig och lägger så mycket energi på att över, eller som jag då kanske tycker, att överreagera så pass mycket att man måste söka upp människor på internet för att berätta om hur man tänker och känner. Och det var faktiskt, och det sa jag rakt ut i den intervjun, att när jag sitter så mycket i samtal med människor som berättar om de här livshändelserna, så bara känner jag så här, gud, jag har det så bra. Och det kan till och med vara så när min mamma säger så här, gud, har du sett den här dokumentären? Och så är det någon hemsk dokumentär på SVT Play som handlar om fruktansvärda grejer. Och då kan jag svara henne, vet du, jag möter så mycket trauman och kriser i mitt jobb, så att jag behöver inte söka mig till den typen av stimuli. För att det finns väldigt nära mig ändå. Och hon jobbar också med trauman. Hon jobbar inom socialtjänsten och socialjouren. Herregud vad hon möter familjer i kris. Men hon tycker att det är fascinerande, stimulerande och intressant och så vidare. Men jag har inte det behovet. Och ibland så kan jag känna att människor hamnar så nära, att man inte klarar av att zooma ut och se att det här är ju sån liten fis i rymden. Men det här är ju generell reflektion, och jag har verkligen burit med mig den här tanken under 3 veckor och funderat mycket på det. Och varenda gång så när jag känner så här, oh, nu kan jag välja här hur jag ska reagera, och så känner jag så här, nej just det, och så påminns jag om saker och ting som jag jobbar med nu, där jag försöker hjälpa människor att få ordning på sina, sin vardag, på sina rutiner, utifrån de här nya förutsättningarna, det här nya livet som man inte hade räknat med skulle bli på det här sättet. Så det är en generell reflektion som jag tog med mig från mig själv.
Ja, och det är jättebra reflektion tycker jag, för att jag tänker ofta när sånt här händer, när folk engagerar sig så otroligt mycket i vad som faktiskt är en liten skitsak, så tänker jag så här, ni som har så mycket engagemang och energi och kraft att lägga på sånt här, varför lägger inte ni det på viktiga saker? Alltså saker som faktiskt gör skillnad och som betyder någonting. Man måste sätta saker i perspektiv, det måste man. För att till exempel, jag skulle aldrig ha tid och ork att lägga min energi på alla såna här små grejer. Jag skulle aldrig, hade jag den energin så skulle jag försöka fokusera den på någonting viktigt som faktiskt gjorde skillnad. Men jag måste också säga, för det är viktigt, måste också tacka å det varmaste alla som har skickat hjärtan och pepp och kramar och stöd och hälsningar till mig, för att det har verkligen också strömmat in. Så då ser man ju att alla människor är inte lost, utan det finns väldigt många härliga, kloka, vettiga människor där ute som faktiskt kan skilja på saker och ting, även om de inte tyckte att skämtet var roligt. Och det behöver man inte göra. Så tack för allt stöd, för jag kommer inte att kunna svara er alla, för det har fått så otroligt, otroligt, otroligt mycket. Och extra vill jag tacka till en härlig kvinna som kom fram till mig på en handbollsmatch ute i Huddinge. Jag var och kollade på min son mitt uppe i det här. Och gav mig en kram och sa att hon lyssnade på träningspodden och tyckte jag var jättebra. Och tyckte det var så synd om mig som blev utsatt för det här. Och ville bara säga det. Det tyckte jag var jättefint, verkligen. Så borde fler människor vara. Alltså att man i verkliga livet faktiskt vågar gå fram och göra en sån grej. Det uppskattar jag jättemycket, vill jag säga.
Ja, och sista ordet då, bara så att jag har förstått det rätt. Du bad om ursäkt till hon som kände sig utsatt och att skämtet inte gick hem hos henne.
Ja,
och,
exakt.
Men det vi pratar om handlar inte om det som är mellan henne och dig, utan det som följde efteråt som inte har med det
absolut,
att göra.
Absolut, ja. Absolut. Jag kände att när jag hade bett henne om ursäkt för att hon blev ledsen, man vill aldrig göra någon ledsen såklart. Det känns ju inte bra i hjärtat att hon blev ledsen över det. Så när jag hade bett henne om ursäkt så trodde jag att saken var utagerad. Men det var den inte. Så det som vi har pratat om nu, det handlar ju om efterspelet. Det handlar ju inte om att hon inte har rätt i sina känslor, för det är klart att hon har. Och jag är inte den som inte kan be om ursäkt om jag har gjort någon ledsen. Absolut. Och det var vissa formuleringar som i efterhand kan jag tycka att det där var lite onödigt. Vi hade en rubrik till exempel, alltså en rubrik i text som jag inte ens visste om. Men att det stod då i texten Sveriges dummaste hund. Och det var ju jätteonödigt. Det hade vi absolut kunnat skita i. Så att det är vissa saker vi definitivt hade kunnat göra bättre, för att det hade blivit ett skämt som hade känts liksom lite mer varmt roligt, om du förstår vad jag menar. Så absolut, jag har bett om ursäkt till henne, därmed borde saken vara utagerad, men det var den tydligen inte. Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort.
Och det är vårkänslor i Stockholm. Både du och jag, Jessica, har liksom vänt upp våra ansikten mot solen och bara ge mig!
Ja, men alltså jag kände mig som en utsvulten person igår när jag åkte till jobbet. Åker taxi till jobbet alltid. Kommer till filmhuset, då är det en lång ramp man ska gå upp för innan man kommer in i själva filmhuset på till våra kontor. Och då var det sol. Solen lyste och folk satt ute och pratade och drack kaffe. Det var så jävla mysigt. Så jag satte mig på en bänk där ute. Hade 10 minuter innan mötet började. Och bara blundade och njöt. Och tänkte så här, nu är det vår. Jag vill gå ut och dricka russi. Så kände jag.
Men, tänker man inte också så här? Allt är förlåtet. Nu har vi glömt bort allt gammalt, mörker, snö, slask. När solen kommer då får vi väldigt kort minne och så blickar vi framåt.
Ja, men vi är ju så lättflörtade vi svenskar när det gäller vädret. Vi går och gnäller och det är åt helvete och det är mörkt och det är februari och allt är riktigt, riktigt dåligt liksom. Så kommer en liten solglimt och alla bara lyser upp. Då har vi glömt den långa, mörka vintern.
Baxter och Hans, alltså min lilla Baxter, han har varit på filmfestivalen i Berlin i helgen där han var bjuden tillsammans med hans hans Sune vs Sune film där han ju spelar Håkan, och de är med och tävlar i den här filmfestivalen i Berlin. Men där var det verkligen vår, det var jeansjacka med lite manchesterfodring, det var sneakers. Så Hans kom hem och bara, åh, Lovisa, nu kommer det, nu kommer det. Och jag har också hört från en kompis som var nere i Köpenhamn den här veckan att det är på gång. Det kanske kommer ett bakslag, det säger ju meteorologerna, men jag har ändå gjort i ordning några tips som jag tänkte dela med mig, för jag vet att det är många av Träningspodden-lyssnarna som har haft, precis som jag, mycket fokus på styrka under vintern, eller att man har kutat en del, men framförallt på löpband, och att man nu vill ut och tanka dagsljus och göra det springandes, vilket ju är jättebra, två flugor och en smäll, både dagsljus och konditionsträning. Men det är ju väldigt vanligt att man får ont i knäna de här första månaderna på våren.
Jag tror både... Ja, varför är det det?
Ja, jag tror att vi till och med har något Träningspodden-avsnitt när du, Jessica, har verkligen beklagat dig över att du var så hög på att du äntligen får gå ut och springa på torr mark och sen kom hem och var sjukt besviken.
Ja, men det är ju tur att jag har så otroligt dåligt minne, som du vet. Så att jag har ju glömt det här till varje år. Jag glömmer ju allt till varje år. Jag glömmer ju att jag blir allergisk. Jag glömmer ju att jag får ont i knäna när jag börjar springa ute. Allt sånt där, det har jag glömt. Så att det kommer ju som en chock för mig varenda år. Det kommer det att göra i år också.
Men jag tänker så här, om man inte har sprungit så mycket under vintern, man kanske har hängt mycket på gymmet, eller att man har kört en hel del flås, till exempel spinning, eller kört lite mer intensiva styrketräningspass där man har flåsat mycket. Det som, när man blir så här supersugen och vill sticka ut och springa, kan vara bra att tänka på att jag brukar säga max 2 kilometer eller en kvart löpning första gången. Sen kan man vara ute en hel timme. Men att man faktiskt slutar springa och fortsätter gå. Att man går över till en rask promenad. Så att det inte blir så att man springer och springer och springer. Så är man ute och håller på i 40 minuter och då får man ont i knät. Satan också! Och så måste man börja gå. Så att första veckan när man vill börja springa ute efter ett uppehåll från löpningen. Att ta 2 kilometer. Om man tänker sig att man joggar 7:30 tempo, alltså 7 till 7,5 minut per kilometer. Ja, men då är det 2 kilometer på en kvart. Så att man inte tänker sig att man ska ta milspåret det första man gör och sen blir man besviken över att man får ont.
Nej, för det är ju också lite knöligt så här, det har jag varit med om flera gånger. När man är ute och springer och har ganska höga ambitioner första gången, och så när man har sprungit 40 minuter som du säger och får ont i knäna. Ibland får man ju så ont i knäna så att man nästan inte kan gå, och då är man kanske ganska långt hemifrån. Då ska man ju halta hem då. Mm. Det är många löprunder som jag har varit med om att det har hänt, att man knappt klarar av att ta sig hem för egen maskin för att man har så ont.
Deppigt.
Ja, det är lite deppigt.
En annan reflektion som jag har, det är det här med att rullgrus. Och det här kanske är ett Stockholmsfenomen, men jag tror att det är såklart... Det finns fler städer där vi har haft väldigt mycket sandning och grusning på trottoarerna. Och när snön nu smälter bort så ligger det som ett lager. Vilket innebär att har man sprungit mycket på löpband, man liksom är förberedd, så tänker man att nu ska man ut och springa. Och så börjar man rulla på gruset. Och dels så finns det några som drattar på rumpan. Att man helt enkelt halkar på de här små gruset. Men det man också kan tänka på att det går åt lite mer... fokus och energi om man springer på det här rullgruset på asfalt eller på såna här, vad heter det, trottoarplattor. Så att man kan säkert med stor sannolikhet bli mycket tröttare, både fotleder och knäled och höftled, för att man måste rodda det här gruset, jämfört med om man är van att bara som trava på löpband. Jag brukar säga det, det är jättehärligt att springa på löpband, men det är ju också lite förrädiskt, för att det räcker med att lyfta på fötterna i rätt tempo så håller man sig kvar på bandet. Men när man är ute så måste man ju driva ifrån och trycka ifrån mycket mer. Så att det kan ju vara så att man blir besviken över känslan av trötthet i underbenen och upp mot höften, för att man måste rodda det här smågruset. Så jag tycker att man ska vara väldigt snäll mot sig de här första veckorna när man börjar springa ute. Och är det så att man följer ett prestationsriktat löpprogram, låt säga att man följer 5-kilometersprogrammet eller 10-kilometersprogrammet i några dina mina program, Jessica. Som faktiskt är tidsangivna med de långa intervallerna och farterna, då kanske man tänker så här, men det har ju gått jättebra att springa det här när jag springer på bandet. var lite schysst mot dig själv, och det är helt okej att justera tempot när man sen väl börjar springa ute, och sen liksom höja kraven och förväntningarna och liksom tagga till lite grann, så att det inte blir så att man blir besviken över att man inte klarar av att följa tempot ute som man har kunnat springa på vintern på löpband.
Nej, precis. Det blir ju ofta lite av en chock där när man kommer ut, och man tror att man liksom har lyckats skruva upp sin fart. Det brukar jag tro framförallt, att jag springer mycket fortare efter en vinter på löpan. Tänk så här, jäklar, nu har jag blivit riktigt, riktigt snabb. Och så kommer man ut och så blir man besviken, för då kanske man springer 5 minuter långsammare på samma distans.
Ja, exakt. Och det som jag tänker, många som egentligen är löpare, alltså att man identifierar sig som löpare, och sen har man blivit övertalad av att man ska våga styrketräna under vintern, och så har man fått alla argumenten för varför styrketräning är bra för löpningen. Och sen så kommer man in med väldigt mycket självförtroende, så tänker man, nu kommer jag känna mig stark i löpningen, nu kommer jag känna mig att jag klipper steget, och så blir man deppig eller frustrerad över att den övergången inte har funkat. Så man kan ju också faktiskt köra lite löpskolning istället för att ligga och nöta massa kilometer ute på asfalt direkt, att man stannar upp på ett ställe och sen så jobbar lite grann med höga knän, snabba steg, spark i rumpan, så att man får in lite grann av det här, de stora rörelserna för löpsteget, så att man inte bara direkt sticker på och börjar kuta. Men löpskolningsövningar är ett jättebra sätt att få den här bryggan mellan gymstyrkan och löpsteget. Och man kan googla löpskolning till exempel. Det finns jättemånga bra övningar för det. Lätta 2-3 gånger eller 2-3 övningar 1 eller 2 gånger i veckan. Bara typ 50 meter. Det räcker jättelångt.
En annan sak som jag har märkt när man börjar springa ute, när det börjar bli lite vår i luften så där, men det här kanske bara är jag, för att jag är ju så frusen. Jag klär ju alltid på mig för mycket just den här perioden på året. För att jag är ju fortfarande inne i att det är ganska vinter och kallt. Alltså man kommer från det, och då bylsar jag på mig så mycket kläder så att det inte är sant när jag är ute och springer, för att jag blir ju kall som en isbit. Och då fortsätter jag göra det nu när jag börjar springa, när det blir lite varmare och solen ligger på.
Mm.
Så när man har kommit så här, sprungit en kvart kanske, så är man ju så svettig så att man håller på att dö. Då åker ju mössan av, vantarna åker av. Och sen, vad mer kan jag ta av mig? Det slutar med att man springer med 7 tröjor runt midjan och bara önskar att man kunde stanna och dra av sig sitt underställ. Så att det kan man ju tänka på när man ska ge sig ut. Att det bylsar inte på det för mycket. Det finns någon tumregel att man ska tänka att det är, hur många grader varmare är det än det egentligen är när man ska ut och springa? Är det 10 grader? Nej, kan det vara det?
Jo, men
5. Ja. Jo, 10.
Alltså jag
10 grader varmare än vad det egentligen är.
Ja, men man ska frysa de första 10 minuterna.
Ja, precis. Jag tror faktiskt att det är att man ska tänka att det är 10 grader varmare än vad det är när man sticker ut, när man klär på sig.
Ja.
Det kan nog vara en bra tumregel.
Men sen är jag ju riktigt torsk på det här med att känna sig snabb, vilket innebär att jag ju hellre har löpartights med kanske tunna underställsbyxor, eller bara löpartights och inte överdragsbyxor på underställ. Alltså jag vet inte, så här, frasar mellan benen när man är ute och springer, det nästan känner som att man så här pulsar. Ja, men typ så att pulsa genom snön. Man känner sig som en sån här Michelin-gubbe. Alltså då kan ju, det sätter ju sig i mitt psyke. Så jag är ju hellre fryser och känner mig snabb än varm och känner mig långsam.
Du, får jag fråga dig en privat fråga här i träningspodden?
Absolut.
Jag tror faktiskt att många kan relatera till det här, så att det är inte helt
Jessicas
privat.
Frågelåda.
Ja, precis. Nej, men det har ju varit på vintern, alla som har barn vet det, att man är sjuk ganska mycket. Vabbat nästan hela januari och februari känns det som att jag har gjort det. Det började ju med att jag var sjuk redan runt jul där. Så fick jag ju något konstigt magvirus som höll i sig ganska länge, hela vägen tills vi åkte till Thailand. Så jag var dålig i magen i nästan 2 veckor och hade ont och så här och mådde illa. Inte kul. Och sen har vi varit sjuka i omgångar här hemma. Det har kommit lite allt möjligt. Det har varit influensa, det har varit förkylning, det har varit magvirus igen. En del har haft vinterkräkis. Det har liksom varit konstant sjukdom. Jag känner mig fortfarande inte riktigt kurant. har något i kroppen som jag är oklart vad exakt, men Sam har precis blivit frisk och så, så att det är väl något som släppa vidare. Men mitt problem då är att jag ska ju springa ett lopp i slutet av april och har absolut inte kunnat följa mitt träningsprogram som jag hade tänkt följa på grund av sjukdom. Det har liksom, jag har varit sjuk hela tiden stort sett. Och när jag inte har varit sjuk, då har det varit så mycket jobb och så här, så att jag har fått göra de pass jag har känt att jag har hunnit med. Och inte kunnat följa programmet ändå till punkt och pricka. Så att jag ligger ju väldigt mycket efter och känner så här, jag kan ju inte bara hoppa in nu i programmet där jag var, utan nu måste jag ha en ny plan. Vad blir min akutplan för att klara av att springa mitt maraton 28 april nu när jag bara har 2,5 månader på mig att träna? Hur ska jag lägga upp träningen? Och då under förhoppning att jag faktiskt får vara frisk de här 2,5 månaderna. Hur kan jag akutträna för att klara mitt lopp?
Akutträning, det funkar alltid.
Ja, men om man måste. Jag måste liksom tänka om nu. Jag har ju inte ett halvår att lägga. Utan nu har jag 2,5 månad. Vad är viktigt?
Det viktigt är att du har tilltro till att din erfarenhet kommer räcka väldigt långt.
Ja.
Och det tror jag många missar, att de tänker sig att, att det alltid är dagsform, att de måste träna upp sig till varje tillfälle. Men egentligen varje pass du har sprungit i ditt liv, varje långpass du har sprungit, alltså allting som man gör ackumuleras ju hela tiden i ditt system. Så att ha tilltro till att din erfarenhet kommer ta dig väldigt långt när det väl är race day, det tycker jag är jätteviktigt. Och många går runt och bär på onödig nervositet för hur att de kommer klara det eller inte. Och det hänger ihop då med målet. För att om man vågar revidera målet så att det hänger ihop med att ja, men det handlar om att klara det överhuvudtaget. Jämfört med att jag ska springa under 4 timmar.
Ja.
Som på en maraton till exempel. Eller jämfört med att klara att springa millopp versus jag ska springa mil under timmen. Alltså att faktiskt fundera över, jo men ja, det är klart jag kommer klara det. Sen så kommer det kanske inte gå så fort som det hade kunnat göra ifall jag hade kunnat träna på ett visst sätt. Så ja. Det tänker jag är viktigt. Men när det gäller just snabbhetspass för löpning, oavsett om man ska springa milen eller halvmaraton eller vad man nu har för planer för våren, så snabbhetspassen kan man alltid satsa på. Alltså kan man vara ute eller springa på löpande, att man har hållfastheten för att kunna springa en timme inklusive uppvärmning, nedvarvning, vila och intervaller. Då kan man ju använda sig av det programmet som man själv hade tänkt göra från början. Men man behöver säkert revidera tempot lite grann.
Just det.
När det gäller långpassen eller distanspassen, de springer man ju oavsett om man följer program för att kunna springa milen eller halvmaraton eller ännu längre, så har man ju alltid långpass där man är ute i medelintensivt, lågintensivt tempo och liksom nöter och nöter och nöter. Och det är ju den som kommer vara din stora utmaning.
Just det.
Och jag tror ju jättemycket på att det är ett aktivitetskonto snarare än att det måste vara ett visst antal kilometer. Så i ditt fall till exempel, så om du kan vara ute i 3 timmar så måste du inte springa i 3 timmar. Du måste inte jogga i 3 timmar. Men att det går jättebra att tillgodoräkna sig att faktiskt vara ute och röra på sig, röra på sig, röra på sig. Och att du kanske, som ju är i mina ögon väldigt lösningsorienterad. Det tror jag att många inte förstår. Hur långt det räcker med att vara lösningsorienterad. Och låt säga att du springer intervaller på löpband. Du tränar väl på Sats Fridhems plan ibland?
Ja, precis.
Alltså att man faktiskt...
Och Sats i Bromma, eller Alvik heter det.
Ja, men att såna här små saker, det här har räckt jättelångt för mig, det är att man helt enkelt joggar till och från gymmet. Kör sitt kvalitetspass. Ja, för det här var lösningsorienterat innebär ju att man ser lösningar runt omkring. Och att det inte alltid handlar om att man måste få in fler pass. Utan att man kan höja kvaliteten på det passet som man redan gör. Så att springa in i dina intervaller och sen så har du en kvart innan och en kvart efter med jogging. Och jag kan säga den där kvarten hem när man ska ha sprungit intervallerna, den är ju apajobbig. Men att man faktiskt ändå fortsätter att jogga, fortsätter jogga. Så att man får känna på den där tröttheten trots att man inte har hållit på så himla många timmar. Men människor som ta bilen till gymmet eller liknande, bussen, och sen så tränar och sen tar de bilen eller bussen hem från gymmet. Ja, men alltså, det är inte att vara lösningsorienterad. Jag kan nästan, för min egen del har det gått så långt nu när jag håller på och tänker mycket på såna här lösnings, de valen jag gör och vad det får för konsekvens, då har jag blivit så här, är det bättre att gå eller cykla till gymmet? Alltså egentligen så spelar ju det inte så någon roll, bara jag gör ett av det. Ja. Men valet är ju annars ta bilen eller tunnelbanan till gymmet, vilket jag också hade kunnat göra. Men då tappar man ju en hel del om man funderar, vad är syftet? Jo, att få in så många minuter som möjligt på rörelsekontot så att man tränar upp systemet för uthållighet.
Det är ju faktiskt väldigt klokt. Och du har en poäng där, för att jag kan ju tycka att springa till gymmet kan vara ganska skönt, för då värmer man upp lite, det känns bra och sådär. Men när man har kört ett hårt pass och sen ska springa hem, det är ju inte lika roligt.
Det är ju jätteoglammigt, men...
Ja, det är verkligen det.
Där tror jag att det finns jättemycket gratis att hämta. På samma sätt också som jag väldigt gärna vill att man ska vara klar med sitt intervallpass. Låt säga nu att man kommer igång med utomhuslöpning. Jag vill ju, som i mitt fall till exempel, jag vill alltid bli klar med min sista intervall nere vid minigolfbanan i Tanto. Det är liksom, ja. Då är jag nere i vattnet. Då vet jag att det är lite lätt uppför. Det tar mig 8,5, kanske 9 minuter att jogga hem. Men det är, då vet jag att just den där 9 minuteren, den kommer göra jättestor skillnad när jag väl behöver plocka fram mitt vapen. Det är ju inte så roligt, det är ganska deppigt. Ofta så har jag liksom lyssnat klart på ett poddavsnitt om det är 45 minuter, 50 minuter. Så då måste jag plocka fram någonting annat att ha som motivation. Men jag vet att det kommer göra skillnad. Och det är också det som skiljer ett prestationsriktat tänk kring löpning versus att vara ute och springa för att det är skönt att rasta kroppen. Det är skönt att få lite fräscha tankar till skallen och liknande. Då behöver man ju inte hålla på och nöta sånt. Men om man tänker sig att man faktiskt vill ha en konditionsutveckling snabbt på kort tid. Men ett annat tips, där man ser allt större fördelar med, det är ju högintensiv konditionsträning för att på kort tid snabbt driva upp systemet. Att få ut mycket effekt av kroppen. Så jag tänker mig att kanske våra allmännas intervaller som du och jag ju älskar.
Just det.
10 gånger en minut med en minuts vila.
Ja.
Låt säga att du skulle faktiskt ha 2 minuters vila och istället springa ännu snabbare på den minuten som du springer.
Just det, och det är också ganska bra, för då blir passet lite längre.
Då blir passet lite längre, du kommer fortfarande ha puls däremellan, och joggar du innan och joggar du efter så får du in ett ganska stort totaltid. För det är det man vill ju kunna vara igång så länge som möjligt. Men
du vet, jag joggar ju emellan också, för att jag är ju så... Jag vill ju vara så effektiv som möjligt, så jag vill få så mycket ut av passet som det bara går. Så jag lägger ofta in mina intervallpass i ett annat pass.
Och då så att jag får vill du liksom 30 minuter,
jag springer
va?
Hela tiden. Ja, jag får ju 30 minuter. Om jag inte kör ned joggen så får jag ju 30 minuter med allmänhetsintervallerna. Om jag värmer upp 10 minuter och sen kör allmänhetsintervaller, då har jag ju sprungit en halvtimme. Det är jätteskönt. Och sen brukar jag ju jogga ner, kanske inte alltid i 10 minuter, men åtminstone i 5. Så det brukar bli 35 minuters pass. Och sen om jag då springer, joggar 2 minuter mellan varje intervall, då får jag ju 10 minuter till. Mm-hmm. Och då har jag ju 40 minuter plus nerjogg. Då är jag ju direkt uppe på 45 minuter.
Och skulle det vara så att du eller den som lyssnar på det här nu skulle börja få känningar i knät då till exempel. Ja, men då kan man ju köra sista 10 minuterna som det är motsvarande nerjogg. Då kan man ju köra det på cykeln eller på crosstrainern istället.
Ja, smart. Jättebra idé. Det var faktiskt bra, Lovisa. Jag ska ta till mig det här. Att jag ska köra allmänhets intervaller en gång i veckan i alla fall, minst. Och så ska jag köra ett långt rörelsepass. För som du säger, jag tror ju inte att min kropp just nu kommer att palla ett 3-milspass till exempel. Det tror jag inte. Alltså där jag springer i 3 mil. Men om jag är ute och rör på mig i 3 timmar så kommer det att göra väldigt mycket för skallen om inte annat. Att man känner att jag fixar tiden. Jag tycker nästan att det är jobbigare. Alltså tiden tycker jag nästan är värre än distansen.
Ja, det kan jag ju, när jag blir Jag har inte så mycket respekt för maratondistanser längre, vilket kan låta lite sjukt, men distansen är, tycker jag, inte så läskig. Det är tiden som jag tycker är läskig.
Ja, jag håller med.
Och det jag också har respekt för, det är just det här när det börjar göra ont. Men andra sidan, om du tänker så här, och det här har jag haft lite dialog fram och tillbaka med två tjejer som skulle springa, som ska springa det här, vad heter det? Det är halvmaraton. Nu ska jag säga tjejmilen Stock 21K. Så tror jag det heter. Alltså man springer.
Aha, är det ett nytt lopp?
Ja, eller? Men det, sen några år tillbaka. Men jag tror att det är så att tjejmilen-organisationen har tagit över arrangemanget av det. Så att det är ett halvmaraton och man springer två varv runt Djurgården. Och så kan man kan springa själv, eller så kan man springa att man delar upp det som en stafett. Så att man springer en gång typ 10 kilometer var.
Ja.
Just det där med att faktiskt ha, ska man säga, ja, jag kommer klara att springa 2 mil. Det kanske funkar 12-13 kilometer. Då kan jag liksom ändå känna att jag har koll på läget. Sen kommer det börja göra ont. Att man faktiskt är förberedd på det. Och sen är man beredd att betala priset för vad den här smärtan faktiskt kommer kosta. Vilket kan ju innebära, okej, jag kommer inte kunna springa på en vecka. Är det värt det? Ja, men det är värt det. Ja, 2 veckor utan löpning efter loppet. Är det värt det? Jo, men det är det. För jag skulle vara så kul om jag klarade av att springa halvmaraton.
Ja.
3 veckor. 4 veckor. Hur många veckor skulle jag kunna tänka mig att inte kunna springa på grund av smärta för att det här loppet är väldigt viktigt för mig? Och är man nere på 5 och 10 kilometer, då kanske man tycker så här, nej men det, alltså gud, nej, så mycket är jag inte beredd att betala. Man kanske, ja men en vecka, sen får det vara bra. Ja, okej. Okay. Men när man är lite längre distanser, då får man ju fundera över vilket pris är jag beredd att betala nu när jag inte har kunnat förbereda mig så bra som jag hade tänkt när jag anmälde mig.
Ja.
Och för min egen del till exempel, när jag skulle springa den här sjuka ultravasan i höstas, det var ju 9 mil. Och jag visste ju att det jag betalar med nu, det är framförallt motivationen. Det kanske är så att jag nu under ett halvår framöver inte kommer vara sugen på att springa. Inte kommer ha motivation till att springa. Är jag beredd att betala det priset? Löpning är ju någonting som jag egentligen älskar. Ja, jag är beredd att betala det priset. För att det blir passar perfekt med att jag ändå hade velat köra en styrkefokus eller liknande. Men om man går runt och så går man runt och väntar på att löparmotivationen ska komma, och så blir man sur över att gud, jag borde inte ha sprungit, vad deppigt. Nu har jag till exempel klassikern. Jättemånga som får en sån där depp efter att gjort alla klassikergrenarna.
Ja.
Tappar motivationen. Och jag som brukade älska att springa, jag som brukade älska att cykla, och nu känns det bara trist. Att man inte har förstått att det du också betalar med är din motivation. Betalar med smärta, betalar med motivation. Och är du klar med det, över det, och säger såhär, gud, jag ska få åka till USA, jag ska få springa det här fantastiska loppet som är en dröm för mig, det är en dröm för jättemånga, jag är beredd att betala ett högt pris för det, då säger jag, kör.
Ja, men det är bra. Det är bra. Det är ett bra tankesätt, tycker jag.
Att
man får tänka på vad det kostar. Också.
Ja, och det är roligt för att har fått in jättemycket feedback. Vi får alltid mycket feedback på våra poddavsnitt. Det tycker jag är nästan det roligaste med att podda. Det är att vi får höra massa grejer om vad människor tycker och tänker och hur de applicerar det på sig själva. Våra nyårslistor, Jessica, till exempel.
Ja.
Det är många som blir inspirerade. Och nu är det ju då 16 februari. 15 februari.
Femtonde.
Alla hjärtans dag på torsdagen. Ja.
Precis.
Och det är så intressant då. Alla de som var så extremt motiverade till att göra en förändring, att styra upp sitt liv där första dagarna i januari. Nu är det intressant att se hur många som 6 veckor senare fortfarande håller i den ambitionen. Vi kan ju skicka ut mind gallop. Fundera över de tankarna du hade inför 2019, vad det nu finns kvar av det. Jag kämpar faktiskt på, men jag har ju mitt lugna år i år. Det är inte helt lätt, men jag kämpar på. Men efter att vi i förra veckans avsnitt av Träningspodden pratade om styrketräning, så alltså att lika noggrant som man är med att kunna beskriva sin kost i antal kalorier man käkar, hur många gram av si, hur många gram av så, antalet måltider och liknande, och för att bygga muskler. Och då sa jag så här att är man så noggrann med kosten, då är det antagligen så att man behöver vara lika noggrann med styrketräningen, för att man kommer inte få musklerna enbart av att vara noggrann med vad man stoppar i sig.
Nej.
Och det var många som hörde av sig och tyckte att det här hade jag, de kände igen sig och kände att gud, det är kanske det här som jag behöver styra upp. Och vi fick en annan fråga som på ett sätt hänger ihop lite grann med det här, och, men som är på ett annat perspektiv. Får jag läsa högt hela frågan?
Absolut, kör.
Det känns verkligen som en träningspodden brandad fråga nämligen.
Ja.
Rubriken är matbalans under veckan. Jag är en tjej på 24 år som tränar 3 gånger i veckan. Ett pass typ yoga eller core, ett pass kondition, löpband eller 3-4-5 000 meter roddmaskin och ett styrkepass, typ cirkelfys eller friskis skivstångspass. Jag får mycket vardagsmotion då jag är student som cyklar överallt dagligen, även på vintern. Jag väger drygt 60 kilo och trivs bra på den vikten. Har ett normalt BMI och är inte i behov av viktnedgång. Däremot vill jag väldigt gärna bygga mer muskler, bli starkare. Och det skulle då inte skada mig på köpet fick lite mer kontur och definition på magen och armarna exempelvis. Min kost är överlag bra och varierad. Typ kokt ägg och knäckebröd med ost plus grönsak till frukost. Mycket frukt och linsgrytor, soppor eller vegetarisk husmanskost i övrigt. Men jag skulle gissa att i majoriteten av veckans dagar slinker ner någon kaka eller Snickers på eftermiddagen. På helgerna blir det inte sällan ölande med kompisar. Tänk på din rosé. Din roséådra som började rycka häromdagen. Eller chips i soffan med sambon. Min fråga är då jag inte överäter, alltså i kalorimängd i vardagen, och inte är intresserad av att gå ner i vikt, hur viktigt är egentligen en strikt kost för en rippad kropp? Kan jag bygga muskler och bli vältränad utan att helt kasta ut allt skräp? För mig gör det inget om jag skulle lägga på mig lite vikt heller, men vill ju i så fall att det ska vara i form av muskler. Jag är överlag rätt skeptisk till att begränsa kosten, då jag har sett så många fall hos vänner och bekanta där det gått för långt, och vill därför helst inte börja mäcka med maten om det inte är absolut nödvändigt. Och jag tänker så här, det här kanske Jessica 24 år gammal?
Ja, kanske.
Efter modellkarriären?
Ja, men kanske. Alltså, det som jag skulle vilja verkligen säga till att börja med är att hon är ju helt inne på rätt spår. Börja inte mäcka för mycket med maten. För att det är så lätt att det blir en besatthet och att det blir någon slags beroende, att man måste hålla på och mäcka och att man tänker för mycket på det. Jag tycker att det är skitbra att hon har sitt mindset ändå, att hon inte tänker så mycket på det. Att det är så här, nu åt jag lite chips eller nu drack jag en öl med kompisarna, det är inte hela världen, för att jag äter ändå hyfsat bra all annan tid. Det är skitbra. Det är när man börjar noja över sådana där grejer och liksom ska börja kompensera. Fy Fabian vad det är dåligt. Gör inte det. Börja inte. Mecka. Men sen är det väl så, Lovisa, för det här har vi pratat om så många gånger. Jag har ju aldrig riktigt varit där att jag har haft magrutor och så här. Jag har ju varit smal, men på ett annat sätt liksom. Så att jag kan inte riktigt uttala mig hur man gör för att få en sån där otroligt muskeldefinierad kropp. Men det jag har lärt mig av dig är att det krävs otroligt mycket av kosten om man ska kunna få väl definierade muskler, eller hur?
Ja, det är verkligen min erfarenhet, och det är ju så jävla elakt att behöva skylla på det, men genetiken är det är det som avgör det allra mesta. Alltså, ja. Genetiken styr så mycket, och jag fattar ju också att du och jag får den här frågan för att vi, dels att vi kan en hel del om de här ämnet, men också i mitt fall att jag har ju en viss typ av genetik som gör att mina muskler syns mer eller mindre typ året om man pratar så här, vissa som har någon sån här beachform och sen har man någon vinterform och att man håller på att pendla mycket. Men jag kan säga att jag ser ju att det är två aspekter i det här. För det första så är jag jätteglad över att du tog upp det där med mecka med kosten, för där har du en helt annan ingång än vad jag har när jag kommer som coach. Förstår du vad jag menar? Du kan ju mer se på det hur vanliga tjejer tänker och känner kring att mäcka med kosten.
Ja, och hur jag själv har meckat med kosten. Och vad det leder till. Liksom. Ju mer man meckar, desto mer besatt blir man av kosten. Desto mer tänker man på kosten, desto mer problem får man med kosten, skulle jag säga. Och det jag också har lärt mig efter att ha jobbat som fotomodell och haft mina ätstörda år, om man säger så. Det har jag nästan alla fotomodeller. Det är att börja inte mecka med kroppens eget system. Och det är det man gör när man meckar för mycket med kosten. Alltså när man bantar för mycket till exempel, då rubbar man hela ämnesomsättningen, man rubbar hur kroppen fungerar och kroppens system funkar ju så bra av sig själv. Kroppen är ju helt fantastisk. Så att när man börjar mäcka med det där och förstöra sin ämnesomsättning och förstör kroppens naturliga instinkter, då är man ute på ett farligt spår och det är inte säkert att det går att backa tillbaka om man börjar mäcka för mycket. Så att det tycker jag är skitviktigt som vanlig människa att säga, som faktiskt har gått igenom allt det där och som faktiskt har mäckat extremt mycket med kosten. Ger inte in på det.
Jag läser ibland lite såna enkelspåriga artiklar. Ibland så kan det vara att man helt enkelt bara har översatt något så amerikanskt färdig intervju som har sålts över till Sverige och sen har vi översatt det och så publicerar de i tidningen eller på någon sån här sajt. Och så kommer rubriken så här: ät på aptiten. Det räcker med att lyssna på kroppens signaler. Så går du ner i vikt. Oftast är det ju då kopplat till viktnedgång. Men min erfarenhet, just det där med att lyssna på kroppens signaler. Jag möter ju väldigt många tjejer som har använt fruktansvärt många år till att inte lyssna på kroppens signaler. Att inte känna hunger, att hunger är någonting dåligt, att stå emot hunger, stå emot sug, att stå emot trötthet. Alltså att hela tiden stänga av de signaler som kroppen skickar. Och att jag kan bli lite provocerad av att det förenklas så, som i att det räcker med att äta på aptiten. Det räcker med att lyssna på kroppens signal. Som du säger, börjar man mecka med det så kommer kroppen att börja... Till slut så kommer den, i princip, nu förenklar jag, men alltså kroppen kommer till slut ge upp. Det finns ingen idé att jag berättar för dig att du är hungrig, för du kommer ändå inte äta. Eller det är ingen idé att jag berättar att jag behöver vila, säger kroppen. För att hjärnan kommer ändå liksom köra på lite mer, lite hårdare. Så att just det där med att lyssna på kroppens signaler är inte så lätt om man har använt väldigt många år till att stänga av kroppens signaler. Och särskilt om man är vuxen ålder inser att shit, jag måste börja lyssna på kroppen. Det är oftast en process som man får lära sig. Alltså man får lära sig igen att lyssna på kroppens signaler. Och det kan jag känna... i vilken ända man ska börja. Jag pratar jättemycket med mina barn om det här med att lyssna på kroppens signaler. För att barn till exempel som är inne i det här kollektivet, att det är ändå, ja, men från 8 till, nu går mina barn i lågstadiet, låt säga 8 till 14, då är de inne i kollektivet och de äter på sina fasta tider. Och det är bara det här mellanmålet som serveras idag. Det finns inget utrymme till ett annat mellanmål. Och man får inte ha med sig frukt i skolan, bla bla bla. Mycket det här att man ska liksom in i follan och att alla ska göra samma sak. Och jag försöker prata med mina barn mycket om att alla människor har olika behov. Och att lyssna på sin kroppssignaler, det innebär till exempel att man går och lägger sig en timme tidigare. Trots att lillebror är 1 år yngre så kan storebror gå och lägga sig en timme tidigare för att man lyssnar på sin kroppssignaler som säger att jag är trött och behöver sova. Men också när det gäller att vara hungrig 2 timmar efter middagen eller att vara hungrig direkt efter lunchen. Men det kan också vara kroppens signaler. Och att inte, vill man göra sina barn en tjänst så tycker jag att man tidigt ska säga att det är bra att lyssna på kroppens signaler. Sen är det klart att man behöver inte ta det till ytterligheten. Man äter när maten serveras och så vidare. Men jag tror att man ska vara försiktig med att berätta för andra människor när det är dags att vara hungrig. När det är dags att vara trött. När det är dags att vara törstig. Och att har man inte lärt sig det som barn eller har man glömt bort det i tonåren eller som ung vuxen, ja, men det är nog dags att börja lyssna på sin kroppssignaler nu. Typ den här fredagen.
Ja, men verkligen. Lyssna på kroppens signaler idag. Och sen kan jag också känna så här att det finns ju... Det är ju lite av ett totalkonto kan man väl säga när det gäller just kosten. Och den här tjejen som har skrivit brevet, hon verkar ju äta bra de flesta måltider. Frukost, lunch, middag, få i sig mycket grönsaker och sådär. Om man då också unnar sig lite, det är ju det som är livet. Alltså det tycker jag att man kan göra med gott samvete när man äter så pass bra som hon verkar göra i övrigt. För det är ju inte bra såklart att äta skräpmat hela tiden till alla måltider och så. Och det har ju mer att göra med att det är ju inte heller vad kroppen vill ha. Utan då får man ju liksom fundera på, är det här verkligen bra bränsle om jag ska orka träna så mycket som jag gör och så vidare. Men när jag ser hennes mejl så tänker jag att en lätt åtgärd för henne om hon vill bygga lite mer muskler och få lite mer definierade muskler, det kanske är att lägga om träningen lite grann. För att nu verkar det ju inte som att hon kör så mycket styrketräning egentligen, utan det är ett styrkepass, typ cirkelfys, som hon kör då i veckan. Och då kanske man ska lägga in ett till styrkepass.
Ja, för jag tänker, när det gäller kosten så ser jag, tittar jag på två saker. Jag kollar på att den totala mängden energi är tillräckligt mycket. Alltså att man får i sig tillräckligt många kalorier. Och ja, det andra, tittar, får man i sig tillräckligt mycket protein. Om de två delarna behövs för att kunna bygga muskler. Men sen är ju frågan då, hur mycket stimulans till muskeltillväxt ger man med hjälp av träning? Och mm, det är ju där då som är frågan är, är man redan van att träna, är man van att röra på sig, då kanske ett cirkelfys pass i veckan inte räcker särskilt långt. Och att man, som du säger då, behöver byta ut så att det finns kanske två styrkepass i veckan, och att de två passen ska vara mer individualiserade än att det är gruppträning med friskisledare. För just att det kan vara svårt att ha en progression, alltså att kunna öka på belastningen över tid. Det kanske är väldigt mycket allround-fokus för generell rörelseträning. Alltså generellt, nu är det bra att röra på kroppen, och vi gör det med hjälp av skivstång eller med hjälp av kettlebell och liknande. Men inte fokus på, okej, hur bygger vi muskelmassa över tid? Så då kan man faktiskt behöva titta på att antingen försöka hitta ett gruppträningspass som är mer inriktat mot styrka tillväxt över tid, eller att man helt enkelt funderar över, är det värt det att ensam träna i gymmet, leta upp ett bra program som passar för mig utifrån mina förutsättningar, och helt enkelt få planera själv, genomföra själv, utvärdera själv över tid. Och det är det som många inte är beredda. Då kommer vi in på det här med priset igen. Man är inte beredd att betala priset för att få musklerna. För det är mycket lättare om man köper sig loss med hjälp av gruppträningen. Du är ju tvärtom. Du kör ju alltid individualiserat själv utifrån dina egna villkor på dina tider. Men väldigt många människor skulle ju aldrig klara av eller tycka att det var roligt att göra det som ett individuellt projekt så som du gör med träning.
Nej, där är man ju väldigt olika. Men jag tänker också så att om man varje vecka går på ett speciellt pass, man kanske har sitt torsdagspass som är då kanske cirkelstyrka eller som hon skriver här, friskis skivstångspass, då har man ju kanske vant kroppen vid det här passet. Det kanske är samma instruktör man går på varje vecka, man kanske tar ungefär samma vikter, och även om man blir trött och att det är jobbigt, så kanske det inte är tillräckligt för att stimulera muskeltillväxten hos kroppen, för att kroppen har liksom vant sig vid exakt den belastningen. Och då kan det också vara en bra idé att bara chocka kroppen med, här kommer en ny träning, här kommer ett nytt träningspass som absolut, du inte är van vid.
Vi gör ju så, när vi har våra PT small groups, alltså små PT-grupper, man är 4, 5, 6 stycken som delar på en PT, och sen så kör man en fast tid varje vecka, då har vi stängt. Så då säger vi så här, ja, men nu under 6 veckor så är det bara den här gruppen, för att då kan man faktiskt som coach ta ansvar för progressionen, man kan ta ansvar för att lägga in, öka belastningen över tid, kunna utvärdera utvecklingen över tid. Men den stora utmaningen som gruppträningsinstruktör, det är ju att man vet aldrig vilka som ska komma, och det kommer alltid komma nya. Och väldigt precis, mycket av fokuset som en gruppträningsinstruktör behöver lägga på, det är ju att få att alla ska trivas, att alla ska tycka att det är roligt. Men det innebär ju ofta att man helt enkelt inte kan ta hand om dem som kommer varje vecka. Man gör jobbet, man lyfter vikterna som coachen säger, men det är svårt att individualisera. Och då tänker jag även de som håller på med CrossFit. Vi får ju ofta frågan i Träningspodden om vi kan prata om hur bra CrossFit är för olika mål. Och då så brukar jag svara så här, ja, definiera CrossFit. Därför att om det var något moment då skulle köra 21 km roddmaskin. Och så var det CrossFit. Jag bara, ja, eller så är det roddmaskin. Alltså,
jag... Men CrossFit är ju, det måste ju vara hur svårt som helst att definiera vad den träningen ens ger. Alltså det är ju väldigt allround-träning, men det är ju väldigt olika grejer man kör varje gång.
Ja, men exakt. Man måste kanske vara lite mer specifik om man vill att du och jag ska på något sätt utvärdera. Men det är så många som tränar då, som man säger, jag tränar CrossFit, eller jag tränar CrossFit-inspirerat, eller jag tränar CrossFit-liknande. Det väldigt många menar, det är att man gör de här VOD-liknande uppläggen, där man tränar ganska så högt tempo, det behöver inte vara så många reps, det kan vara få reps också, men att man hela tiden har nya pass och det rullar på och så vidare. Och är det så att man följer, alltså tränar de här VOD, workout of the day, WOD, om man har såna här korta, högintensiva block och så kör man det några gånger i veckan och man utvecklas och bygger muskelmassa och trivs med sig själv, då ska man ju fortsätta med det, särskilt om man tycker att det är roligt. Men det jag märker är att många som har hållit på i 2-3 år med de här VOD-passen, att de kommer ingen vart. Man blir inte starkare, man får inte högre max, man får inte den muskelutvecklingen. Benen ser inte annorlunda ut. Man skulle vilja ha mer, till exempel volym på framsida lår, eller som i det här lyssnarfrågans fall då, mer definierade muskler på armarna och liknande. För då behöver man ha kanske en annan typ av träning. Och har man då blivit beroende av den här högintensiva svettkicken, att det ska vara svettigt, att det är en hög belåtenhet, då kan det vara jättejobbigt att behöva sänka ner intensiteten och istället höja belastningen. Och när man har en gång, det är också det här med att mäcka med kosten. Mäckar man med träningen, då finns det också grejer med det. Att man alltid måste avsluta passet med att vara så trött som möjligt, till exempel. Det finns inget egenvärde i det. Och många som har tränat de här VOD-passen under flera år, de har vant sig, så tänker de, om jag inte ligger som en blöt fläck på golvet, då har jag inte gjort mitt bästa och då har det inte varit tillräckligt. Men jag skulle säga att det finns ju tusentals olika träningsformer och träningspass som man kan genomföra, och att det snarare handlar om hur man sätter ihop sina pass över tid än hur trött jag blir på ett enskilt pass. Så att mäcka med träningen, det är ju också lite risky i just det här att vad lägger jag normen nu? Tänk mig, när jag höll på med min stora styrketräningsprogrammering och satsning i höstas, tänk om jag skulle tänka att det var normen, så som jag tränade då, det var den riktiga träningen. Då kommer jag ju aldrig någonsin framöver bli nöjd igen med min styrketräning. Och om jag som Dagny ska bli 106 år, tänk vad jobbigt om jag tänker att hösten 2018, det var riktiga styrketräningen. Då, det var det som gills. Nej, men du förstår, det är liksom att man ska, alla de här förändringarna innebär ju också att man mäckar med tillfredsställelsen, med nöjdheten, med belåtenheten. När är jag nöjd? Nu blir det här ett långt sidospår från den här lyssnarfrågan, men jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv.
Ja, men det är det verkligen. Oj, vänta, nu måste jag... Jag har ju tryckt på månen här. Vad fan?
Om det inte är spindlar som kommer, då är det ett samtal som kommer. Det är ungefär samma skräck.
Ja, men nu har någon dödat spindlarna. Eller tagit bort dem. Det är inte jag. Men jag gick och klagade mycket till Patrik på de här spindlarna. För att jag vågar inte göra någonting åt dem själv, nämligen. Och när jag nu hade klagat då 4-5 gånger, nu är de plötsligt borta. Så det kan ju också vara att de är bakom soffan där jag sitter just nu. Och sitter och lurpassar på mig. Men det kan också vara att han har faktiskt tagit bort dem.
Du fick det i alla hjärtans dag-present.
Ja, men precis. Det hade varit en bra alla hjärtans dag-present. Du, nu har vi pratat länge så vi måste bara avrunda det här avsnittet. Men jag tänkte bara snabbt säga vad jag ska göra i helgen. Jag ska åka till Boden av alla
Boden?
Ställen. Ja, min mormor bor i Boden. Och apropå Dagny, hon är inte riktigt i Dagny-klass ännu. Men hon är 96 år, min mormor. Och,
hon hasar Dagny i hälarna. Hon kommer bakom.
Ja, jag hoppas. Pass att hon blir lika gammal som Dagny. Jag tror inte hon kommer börja blogga. Det känns som det är ganska långt borta. Men jag kände ändå så här att det är nog dags att hälsa på. För det var länge sedan. Så att jag kommer åka dit med min mamma faktiskt. Och med min syrra och med Dylan och med syrrans två minsta barn. Så vi kommer att ha en hel liten familjesammankomst uppe i Boden i helgen. Och det ska bli jättehärligt att komma till Norrland.
Vad gör man i Boden?
Ja, inte mycket.
Man kommer på spark.
Nej, vad taskigt. Men man kan säkert göra roliga saker i Boden.
Du kommer få ett drev från alla Bodenbor.
Ja, nej, jag är ju från Norrland, så det är ingen som kan... Man får faktiskt skoja om sig själv och sitt eget ursprung. Där har man tolkningsföreträde, har jag lärt mig. Så att jag kan skoja om att man inte har något att göra i Norrland. Nej, men det ska bli jättemysigt. Vi ska ju bara hänga hos mormor och hoppas att det är snö och sol. För det brukar ofta vara uppe i Norrland. Det brukar vara väldigt fint så här års. Så då kan vi ju sitta och mysa i solen kanske, vem vet. Äta goda middagar och så. Njuta av att bo på hotell. Dylan är väldigt glad för att vi ska bo själva på hotell, han och jag. Så att det kan bli ganska mysigt ändå, tänker jag. Vad ska du göra i helgen?
Jag var tvungen att tänka på helgen. Jag har en ledig helg till att börja med. Jag ska inte jobba, vilket känns lyxigt. Det hänger ihop med mitt lugna år. Att jag försöker att hålla... Inte så många helger som möjligt jobbfria, men jag liksom försöker verkligen värdera mina helger. Mina barn ska på ett 3-timmars kalas på det stora Exploria som ligger ute i Botkyrka. Det är ju mycket sådana här temakalas, men när man dels tror jag... Det är klart att det går trender i sånt, men det hänger nog också upp med att många som bor runt omkring oss är ju ganska trångbodda. Man kan inte ha halva klassen hemma i vardagsrummet.
Nej, precis.
Så man kan hyra eller boka scoutstugan som ligger här nere i parken. Man kan vara på museum, man kan ha bowlingkalas, man kan ha lasergame, och nu är det då något form av leklandskalas som vi ska åka på. Och då ser jag framför mig 3 timmar. 3 timmar en lördag där mina barn på riktigt kommer be mig att gå därifrån. Så nu undrar jag, kanske ska jag unna mig en bio på Heron City. På 3 timmar hinner jag ju faktiskt en bio. Men jag har också ett styrketräningspass inplanerat. Och jag har tagit upp lite yoga här nu.
Oj, vad kul!
Ja, så att antingen så kommer jag köra lite yoga och bi-yoga. Eller så kommer jag boka in mig på någon yogastudio här i närheten på Södermalm. Det tänkte jag faktiskt använda min söndag eftermiddag till. Så det känns jättekul. Jag har inte pratat om det så mycket i träningspodden. Men jag tror att en gång i veckan är en rimlig liten stund till att så här, stretcha lite, ligga och andas och tänka på livet.
Ja, men det tycker jag låter som en helt underbar helg, Lovisa. Och då får vi väl passa på att önska alla våra lyssnare också en riktigt trevlig helg. Och kom ihåg, det är aldrig för tidigt med rosépremiär.
Eller att börja springa ute.
Ja, exakt. Det också. Man kan gärna göra båda de sakerna i helgen. Det skulle jag rekommendera.
Det tycker jag. Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Fortsätt att skicka in era lyssnarfrågor, era tankar, reflektioner. Det är väldigt roligt att få höra hur ni tänker och känner när ni har lyssnat på Träningspodden. Och vi gillar ju särskilt mycket den här Träningspodden-pakten där man måste träna för att få lyssna på Träningspodden.
Love it! Puss och kram på er nu. Trevlig helg!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.